god morgon. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är drygt en minut över sju på morgonen. Det är fredagen den 11 juni 2004. Vi har redan 17-18 grader utanför fönstret här i Nacka. En underbart vacker solig morgon. Jag har fått dra ner rullgardinen för det lyser så mycket rakt in här. Ansvarig utgivare för den sändningen är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje morgon mellan 7 och 8. Men det kanske kommer bli lite regnskurar senare under dagen. Lite växlande molnighet så här kommer det att vara. Men under eftermiddagen ser det lite bättre ut. Och under kvällen också kommer det att bli lite regn. Så att det växlar lite fram och tillbaka. Vinden 3 meter per sekund, ostlig. Och den vänder ikväll åt andra hållet. Vi kommer få en 20 grader. Jag tror det blir mest soliga. 20 grader varmt. Nu är det faktiskt sommaren här tycker jag. 3.37 gick solen upp och den går ner 21.59 ikväll. Så det ser väl trevligt ut. Och diskussionen om EU som förekom på FM-sändaren här strax innan bröts av, så fungerar automatiken. Men om man fortsätter lyssna på 99,9 senare då, så får man höra den diskussionen komma tillbaka om vårt EU-val som ganska snart är här och har fått lite, väldigt lite uppmärksamhet verkar det som bland svenskarna. God morgon, 3 minuter över 7 på morgonen, Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. God morgon.
Thank you.
Charles har avlidit 73 år gammal. Den akuta orsaken var problem med en liver disease. Men Ray Charles, ja, han har betytt mycket. George on my mind, what I say, och framförallt George on my mind. Visst nog att det var egentligen en country-låt till en början, skriven för en country-artist, men Ray Charles fick hand om den. Och lyssnar man på den och tänker country, så är det ganska lustigt att den skulle funka väldigt bra då i alla fall. Och Ray Charles hade ju förmågan naturligtvis, som få andra. Men det kommer väl nya, får vi hoppas. Han dog igår sitt hem i Beverly Hills, omgiven av vänner och släkt. Rhythm blues, soul, rock and roll och även lite country kanske, jazz och big band och frost blues var ju hans stora giftiga gåva till mänskligheten. Ray Charles, död 43 år gammal igår. Det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. vacker morgon vi har här. Fredagen 11 juni 2004, klockan är 7.21. Och kolla ut, oj, det går fortfarande inte att öppna persien. Men vänta, ska vi kolla hur det är med Erstaviken? Erstaviken ligger lugn och fin och blå. Lite vågor bryter sig, lite lätt. Lite lätt svall bara. Ja, inte svall, utan lite lätt kuttriga vågor sådär. Trängselavgiften som nu har döpt som till trängselskatt har blivit stoppad än en gång. Det är nämligen så här att man har ju pratat om en trängselavgift för bilismen in till Stockholm. Och den har då klassificerats som skatt. Och då visar sig att skatter kan inte kommunerna själva besluta om, utan det ska riksdagen besluta om. Så nu har trängselskatten stannat till. Och det var ju socialdemokraterna Annika Billström som innan valet sa att det inte ska bli några trängselavgifter eller skatter. Och sen sa Göran Persson till henne, jo det ska du visst. Och så fick hon ändra sig. Så går det till i politiken. Men Moderaterna är glada naturligtvis. Inte minst oppositionsborgarrådet Sten Nordin naturligtvis, moderat. Så trängselskatten som det nu ska heta ligger alltså och vilar. Det måste gå några turer till innan den kan beslutas. Och det senaste som har hänt, det är kammarrätten som har upphävt kommunfullmäktiges beslut från förra året om att starta upphandling. Så det är det rent tekniska som har hänt. Ja, vi får se hur det går med det här. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vilket tekniskt system man har tänkt. I London så har man ju kameror som läser av bilnummer och kollar mot register. Men där har man redan ett utbyggt system med kameror. Man har ju kameror som läser av ansikten på människor och kollar mot terrorister och så vidare. Så att hela England, eller i alla fall London ska vi säga, är ganska kamerifierat. Det vill säga fullsmetat med kameror som kollar allas rörelser. Men som sagt, trängselavgiften för tillfället stoppade i alla fall. Lite växlande molnighet under dagen. Vi har en underbart vacker sol här i Nacka just nu. Men lite växlande molnighet. Kanske till och med regnskurar, så ta med galoscherna. Under eftermiddagen ser det lite bättre ut. Men i natt så kommer regnet tillbaka. Och vi kommer få en 20 grader under dagen här. Om en stund så ska vi läsa vidare i boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson också. God morgon! Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Under avdelningen nyheter som förmodligen inte meddelas i svenska media, så tänkte jag bara berätta att i Washington DC har kroppen av Ronald Reagan placerats tillfället för att folk ska kunna defilera förbi. Och det är stort bilkaos i Washington DC. Har varit, för att Ronald Reagan ska begravas idag. Han begravs borta i Simi Valley, höll på att säga Silicon Valley nästan, nej, i Simi Valley där Ronald Reagan museet finns. Det är en halvtimme norr om Los Angeles skulle man kunna säga, i Simi Valley där Ronald Reagan Library finns. Och där kommer han att begravas. Men det har varit det är långa köer i Washington DC, folk som vill defilera förbi, om man kan säga så. En del har väntat i 7 timmar i kön för att kunna gå förbi kistan och visa sin respekt under några sekunder. Det är ungefär, ja, det är 10 000-tals människor. Ungefär 2 000 personer i timmen. 2 000 personer i timmen ungefär har långsamt vandrat förbi kistan i The Capitol Rotunda. En del har alltså väntat det kanske 3, 4, 5, 6, 7 timmar sådär. Och jag har hört rapporter därifrån att stämningen har varit ganska bra. Det har varit starkt säkerhetspådrag, så folk som haft med sig kamera eller radioapparat eller sådär har fått gå tillbaka med dem till sina bilar, men ändå har stämningen varit bra. Margaret Thatcher har varit där och George W. Bush med fru Laura Bush naturligtvis. John Kerry hade inte riktigt tid, han kunde inte riktigt jag vet inte om det var på grund av säkerhetsvakterna eller vad det var, men han deltog inte i själva marschen förbi Ronald Reagans kista. Även Mikhail Gorbachev kom till rotundan för att visa sin respekt. Och det är alltså en enorm folklig uppslutning för att säga adjö till Ronald Reagan. Så det är intressant. Han har alltså legat i, inte i öppen kista, men i stängd kista i Washington DC. Och för den som vill besöka Ronald Reagan Library, där Ronald Reagan ska begravas, det ligger alltså strax norr om Los Angeles. Beroende på trafiken, det är omöjligt att säga lång tid det tar, men ifrån flygplatsen LAX så ja, i praktiken kanske det tar någon timme att komma till The Library. Skulle det inte vara någon trafik så skulle det väl gå på kanske 25 minuter någonting. Och man åker Ronald Reagan Freeway som heter 118, som går ifrån det stora motorvägssystemet 405 till exempel. LAX ligger där vid 405, och om man åker den norrut så åker man förbi stora delar av central, mer centrala Los Angeles, och sen hamnar man då i Simi Valley, och då åker man rakt västerut till Ronald Reagan Library. Det kan jag rekommendera, för där finns en hel del intressanta saker om kalla kriget, och först och främst om Ronald Reagan. Han led ju av Alzheimers de senaste 10 åren, och han skrev ett avskedsbrev när han hade fått diagnosen Alzheimers, så jag förstår att han inte kunde vara med i det offentliga livet längre. Så skrev han ett avskedsbrev, han skrev att han går in i dimman, och det brevet finns på Ronald Reagan Library. Det finns även små bitar av Berlinmuren som man har ställt upp där, som man kan se. Och det finns en hel del intressanta saker som faktiskt får en tårögd, i alla fall när jag går runt i det där museet. En hel del saker som påminner om kalla kriget, om hur världen var annorlunda för inte så länge sedan, när vi hade Sovjetimperiet så nära och som en sån stor spelare. Frågan är vad som var Gorbachevs idé egentligen med det hela. Det verkar som att han ville försnälla Sovjet lite grann. Bara behålla kommunismen men göra den lite snällare. Vilket naturligtvis inte går. En totalitär regim kan inte backa. Kan inte minska på förtrycket. Man kan bara hålla samman eller öka förtrycket. För annars så tar folk första chans till det de tror kanske är sin enda chans till frihet. Så att en förtryckarstat kan aldrig minska på förtrycket. Faller den samman, liksom Sovjet gjorde. Och till stor del naturligtvis på grund av Ronald Reagan som satte hårt mot hårt. Till stor del var det ju faktiskt Ronald Reagan som fick stopp på kalla kriget och Sovjet. Men även så hjälpt av påven från Polen som såg en chans att befria sitt land. Och även Margaret Thatcher och även Gorbachev var ju spelare i det här. Naturligtvis. Så vi säger tacka ju till Ronald Reagan och jag tackar honom så mycket för all den inspiration han gav mig och som jag berättade i någon sändning tidigare. Jag var på besök på en NAB, National Association of Broadcasters Convention i Las Vegas, där Ronald Reagan talade inför en stor grupp av oss. Vi var kanske 1000 stycken i det där rummet, jag vet inte riktigt. Och jag fick tårar i ögonen när Ronald Reagan berättade om hur den nya tekniken gör att totalitära regimer inte längre kan stoppa fri radio. Fri radio kommer att tränga igenom. Och då hade just vår lilla SBC förbjudits i Sverige. Och så det var ganska rörande att höra en statsledare som stod på vår sida. Det var någonting helt nytt. Och ganska fantastiskt. Man är inte van att ledande politiker står på sidan av fri radio. Så det var intressant. Ronald Reagan alltså, som dog i förra veckan, 93 år gammal. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. Klockan är 7:32, lite drygt. Och det är fredagen 11 juni 2004. Underbart vackert, soligt, men det kommer att regna till lite, så att ta med någon galosch i alla fall. 20 grader kommer vi få under dagen. Så håll till godo. Thank you. måste berätta någonting för alla radiointresserade, eftersom jag är en sån, att möjligen kommer vi få en ny mellanvågssändare täckande Stockholm igen. Va? Vad är det här? Ja, det är så att det är ett projekt som har varit i vardande väldigt länge och inte kommit någon vart riktigt, men som möjligen kanske kan komma igång. Precis som innan Radio Nord, så var det många besvär och problem, skulle man komma ut i lufta och sådär och sända. Men ett projekt som nu möjligen kommer att komma igång, nämligen att sända mellanvågsradio från Åland, från en hamn i Åland, från ett skepp, precis som på Radio Nord, från ett skepp, sändarskepp, men att ligga i hamn dock, från Radio Nord, eller som Radio Nord gjorde, men från Åland. Och om någon är intresserad så kan man ställa in sin radio då på mellanvåg på AM på 603 kHz. Men de har inte kommit igång och börjat sända än. Så det är väl bara en liten heads up, som det heter nu till. Och det skulle, jag tycker det vore jätteroligt. Men det finns ju så mycket radiosändare fram och tillbaka nu. Men det är i alla fall någonting speciellt om de skulle bara sända på mellanvåg över Stockholm igen. Eller AM. På svenska. Så det får vi se om det blir någonting sånt. Precis som Radio Nord sände ifrån kusten österut från Stockholm, så kommer det här också komma österut från Stockholm, skulle man kunna säga, från en båt, men det ligger vid hamn. Så att möjligen får vi en radio, jag vet inte vad den kommer heta riktigt, men det är en man som heter Roy Sandgren från Malmö som har drivit det här projektet länge. Vi får se om det kommer igång. Men den som vill kan lyssna på mellanvåg då och då, 603 kHz. Och det kommer då att bringa minnen till mig och många andra radioentusiaster om Radio Nord. De sänder på 495 meter. Och vad blir, alltså, jag kommer inte ihåg. Är det samma som 600? Jag har nog svagt minne att det var 603 kHz. Att det är samma frekvens. Det är det som är så fantastiskt. Men jag vågar inte svära på det. Om det möjligen är Radio Nord-våglängden man återupplivar där. Jag vet inte riktigt. Den har legat i träda i många år. Livets nödtorft. Va? Vad stockholmarna har ätit genom seklen. Ja, det är nästa kapitel i Stockholms historia under 150 år av Lars Eriksson. Till livets nödtorft hör naturligtvis tak över huvudet och mat i magen. Det har av och till varit svårt att förse alla nya och gamla stockholmare med bostäder. Men inte heller matförsörjningen har varit alldeles okomplicerad. Vilket kommer att framgå av detta kapitel. Som vi nu börjar med här. Under medeltiden var mathållningen med all säkerhet enkel i de flesta hushåll. Men tyvärr är det ofta i samband med festligare tillfällen som vi får en bättre bild av vad stockholmarna åt under 1400-talet. Gröt och välling var vanligt. Liksom kött och fisk i färskt, saltat, torkat eller rökt skick. Köttet köptes tillsammans med korven hos köttmånglaren eller syltekonorna. Smör, rovor, kol, ärter, havregryn, lök, ost och ägg var andra varor som i en säkert mycket varierande grad kunde hamna på de stockholmska matborden under medeltiden. Även nötter, bär och frukt som körsbär, krikon och äpplen kunde förekomma. Brödet var säkert tillsammans med bland annat rovor och en basvara. Och staden hade många bagare. Mindre vanligt var att bakning i hemmen förekom i städerna. För det var dyrt att investera i en bakugn. Öl och vin var vanliga drycker. I till exempel Örjansgårdens sjukstuga var den senmedeltida dagsransonen öl för patienten hela 6 liter per man. Då ser man. Den torkade och salta maten gjorde säkert mycket för att hålla törsten uppe hos stockholmarna. Det vanliga ölet var dock ganska svagt. I vattenstaden Stockholm var självfallet fisken en viktig del av matförsörjningen. Inte minst strömming från skärgården och torkade gäddor från finska Österbotten. Redan i det första stora privilegiebrevet som kronan utfärdade för Stockholm år 1436 fick staden rätt till alla fiskevatten in till Duvnäs och Konungshamn vid Skuresundets mynning. I området ingick Åsön eller Södermalm tillsammans med Sicklaö och Tynningsö. Däremot hade staden inte tillgång till fiskevatten kring Munklägret och Ladegårdslandet. Sannolikt fanns här ett fiskeläger redan innan stadsbildningen började på 1200-talet. En del stränder på både Stadsholmen och Malmarna var mycket branta, men på Riddarholmen, det tidiga Kidaskär, sköt ut en låglängd landtunga som bara erbjudit fiskare en bra tilläggs- och uppehållsplats. Arkeologiska fynd vittnar också om det viktiga inslag i stadens näringstillförsel som fisket utgjorde under medeltiden. Vid grävningarna på Helgeandsholmen hittade man sänken av tegelsten insydda i näver, flöten av nätstickor av trä samt en metkrok av koppar. När man på 1940-talet grävde för det planerade kanslihusannexet i kvarteret Kepallus invid Klockgjutare gränd så gjordes ett stort fynd. Nedtrampade i strandgruset under ett medeltida källargolv fann arkeologerna inte mindre än 200 sänken av bränd lera. Källargolvet låg i anslutning till en båtlänning och sjöbod. De olika arkeologiska fynden bekräftar Olaus Magnus ord när han i sin historia om de nordiska folken år 1555 berättar om Stockholms viktiga funktion som fiskeplats. Och han säger då: ty platsen är på alla sidor omgiven av strömmar, varför den fordom blott användes vid fiske, och så väl belägen mellan hav och insjö att det kan kallas en nyckel till hela Sverige. Slutcitat. År 1686 gjordes en rannsakning som förtecknade alla Stockholms fiskevatten kring södra och norra Djurgården. Nu hämtade Stockholms fiskare fångst i Husarviken, i Uggleviken, Ladeviken, Ladegårdsviken, vilket är nuvarande Djurgårdsbrunnsviken, och Isbladet. Strömmingsvarp fanns från Isbladet till Ålkistan ända fram till Berghamras ägor. Andra fiskevatten var Storängs och Brunnsvikarna. På Mälarsidan var området Klarasjö, Rörstrandsviken, centralt, och på Södermalm gav ännu Fatbursjön fångst på den mark som långt senare skulle härbärgera södra stationsområdet. En rad ortsnamn i och kring Stockholm vittnar fortfarande om fisket. Kastellholmen hette förr Notholmen efter notfiskarnas nät som sänktes ned från båtar, medan Fiskartorpet, som låg nära Fiskeudden vid Fiskesjön, var en central plats i de kungliga fiskevatten som utgjordes av vikarna på norra Djurgården. Norr om Husarviken fanns Fisksjöäng, Ruddammen, som låg vid Roslagstull, Kräftriket som låg vid Brunnsviken, Ålkista nära gränsen mot Danderyd, Braxenviken vid Kungsholmens västra udde och Gäddviken, Svindersvik alltså, som återfanns bakom Sicklaön. Även inne i själva staden finns fortfarande spår av fisket. Fatbursjön eller Fatburen på Södermalm fick sitt namn av att den gav matfisk till slottets stora kök, Fatburen kallad. Vartefter fiskebeståndet i sjön minskade så infördes restriktioner. I maj 1633 kungjordes att allt fiske i, citat, stadens fatabur förbjudes. Ingen skall fördrista sig efter denna dag där utlägga sina nät eller mjärdar, slutcitat. De söderbor som hade egna små båtar vid stranden befalldes att låta stadens åkare föra dem på vagnar till Stortorget, där de skulle hugga sönder av stadens myndigheter inför ägarnas ögon. Trots stränga straff på tjuvfiske, samtidigt som fiskebeståndet försämrades i den allt mer förorenande fatburen, så fortsatte enskilda att fånga fisk här. Så sent som på 1870-talet, när södra station redan hade byggts, så kunde enstaka små rudor fångas i de små rester av sjö som ännu fanns kvar runt stationsområdet. Vid Fiskestrand, mellan nuvarande Brunnsgränd och Nygränd, låg ett stort torg i Stadsholmens östra kvarter. Här bodde ett betydande antal fiskare. Men senare flyttade de upp på den del av Katarinaberget som kallades Fiskberget och bosatte sig kring Glasbruksgatorna och Mosebacke torg. Här vittnar namnet Fiskargatan fortfarande om deras verksamhet. År 1627 var det 7 gårdar i de här kvarteren som beboddes av fiskar med drängar och familjer. Fiskare ska det nog stå egentligen. Ja, fiskare med drängar och familjer. Fast det stod fiskar. Ja, det var boken Lars Erikssons, nämligen Stockholms historia under 750 år. Ganska intressant att följa hur Stockholm har utvecklats och historien ofta går i cirklar. God morgon, det här Radio Nacka 99,9 och radiolars.com där man kan höra denna sändning direkt och även repliceras senare. De 6 senaste sändningarna finns där nämligen. Där finns även min musikkanal jag håller på att pyssla med. Jag sänder lite musik på internet som en rolig grej, lite bluegrass, lite blues och lite sånt där. Och där finns även lite gamla SBC-shower som jag har lagt upp. Så att det finns en hel del intressant på radiolars.com. Men kanske ännu intressant är att det finns länkar till amerikansk talk radio för den som är intresserad av att höra hur man gör sån här radio i Amerika. Så jag har lagt upp länkar i tidsordning så man kan se vad klockan är just nu och se vilka program som finns just nu. Och så kan man klicka direkt på länkar och komma till dem. Jag gjorde även lite sidor med radiostationer efter stad, vilka städer då man vill lyssna till. Och jag gjorde även lite efter programledare om man vill gå på namn, om man känner till några namn. Allt detta finns på radiolars.com. Det kan vara intressant för den politiskt intresserade eller radiointresserade. Mailen 7.48 är klockan, fredagen 11 juni 2004. Det kommer bli 20 grader under dagen, men kanske någon regnskur. Just nu en underbart vacker sol och torr mark. Det regnade ganska hårt i natt, jag vet inte om ni hörde det. Det här är Radio Nacka 99,9. Thank you. ser ut som junilistan kommer att ta en plats i Europaparlamentet. Till viss del har det här att göra med att valdeltagandet verkar bli ganska lågt för valet till EU-parlamentet nu. Och det innebär till exempel att en uppstickare som junilistan har chans att vinna. För att där finns det ju intresserade som går och röstar. Alltså i de gamla traditionella att man blir att rösta. Så det ser väl ut som de kanske får en plats, men det är ju inte avgjort än. Det beror ju på dig som går och röstar eller inte går och röstar. Vi får se, jag vet inte. Det är så lustigt. Jag har följt politik i alla år. Både i Sverige och ute i världen. Och alltid följt med. Och jag vet inte vad det som händer. I och för sig har jag var utomlands i 13 år och kom tillbaka till Europa för 2 år sedan. Men ändå, alltså jag är som de flesta andra. Jag har ingen direkt åsikt om det här EU-valet. Jag vet inte vad det beror på. Jag har liksom inte riktigt kunnat... Nu måste jag erkänna att jag har ju undvikit att kolla svenska media senaste veckorna här. Som jag har pratat om. Men så det kanske har med det att göra också. Men det har ju för sig inte varit så mycket om EU-valet i svenska medier. Och framförallt så är jag ju inte ensam. Det verkar som det är ett stort ointresse om det här stora valet vi ska ha. Och det är klart, egentligen är väl de stora grundfrågorna man ska intressera sig för. Ska man vara för ett starkt EU eller starka nationalstater? Och då är det väl kanske det som är den stora frågan. Då ska man rösta på de partier som följer det man vill. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. När jag växte upp och det hette någonting som det hette EEC, European Economy Market. Eller jag vet inte om man fick ihop det där C-et på slut. Var det någon commission kanske? Jag vet inte. Men i alla fall, och så heter det EG, Europeiska gemenskapen, och nu EU. Och då tyckte jag det var en chans att göra lite friare Sverige. Att de var friare ute på kontinenten, som man sa. Då såg jag EG som någonting väldigt positivt. Att vi inte skulle bli lämnade nästan, ja inte riktigt, men nästan som bakom järnridån. Där våra politiker kunde göra som de ville, utan med ett medlemskap i EG så skulle vi ha en större frihet i Sverige. Så det såg jag som en chans. Och det har väl förmodligen hänt också. Jag tror att de svenska politikerna har fått backa tillbaka lite från sin kontroll över svenskarna. Men å andra sidan så ser vi nu också ett EU som blir lite mer och mer totalitärt. Som tar mer och mer kontroll över saker och ting. Och då är det återigen så att det inte är lokalt självstyre, utan då är det från Bryssel det bestäms istället. Så jag vet inte rent allmänt vad jag ska säga om EU nu för tiden. Jag är väl fortfarande mer positiv än negativ i alla fall. Det hade nog sett lite värre ut. Det hade varit lite mer kontroll från svenska politiker utan ett EU. Men det är någonting, jag måste säga att det är någonting konstigt med att ta ifrån makten lokalt och lägga den centralt. Och det är lustigt att tittar man på USA så har det varit samma utveckling där. Staterna var ju betydligt starkare i början av unionen. Och det märks ju fortfarande deras konstitution och deras val och så vidare. Och det här med president, det var liksom bara till för att skydda landet från yttre fiender. Och sen har då den federala makten, om man kan kalla för det, den centrala makten från Washington har stärkt och tagit större grepp över USA. Vilket jag nog tycker är lite olyckligt. Men den utvecklingen har skett. Och det ser väl ut som det är lite samma utveckling i Europa. Att EU får mer och mer makt. Och det är klart det beror på vad ett EU är för någonting. Men det här att allting ska vara lika överallt. Det är ju egentligen ingen fördel. Det finns någon idé om att ja, men det ska vara rättvist, alla ska vara lika. Nej, jag tycker inte det. Utan det är väl ingen nackdel om det finns lokala skillnader. Och vi vill ju att ingen ska bli förtryckt på ett eller annat sätt. Det är det vi inte vill, hoppas jag. Men att det ska vara lika överallt, det finns egentligen ingenting positivt med det i sig. Utan det är väl bra om folk på olika ställen som har olika idéer om saker och ting röstar fram olika saker och lever på olika sätt. Det finns ingen nackdel med det. Även om det självklart gör att ett EU inte kommer att bli lika enhetligt. Men varför ska det vara enhetligt för? Det är väl viktigare sånt här som handel och kontakter och det tekniska, praktiska fungerar. Det kan ett EU vara bra för. Och även för ett gemensamt försvar kan något EU vara bra för. Men många beslut bör ju vara lokala, tycker man. Det kommer ju bara att öka dynamiken och öka möjligheterna till rörlighet och till nya idéer att komma fram och till... Det har egentligen mer fördelar och nackdelar. Dessutom finns det olika kulturella skillnader mellan olika regioner inom EU naturligtvis. Och det är ju inget fel i det. Så... Men det är klart att visst försvårar sådana saker som man ska ha gemensamma skatteregler och arbetsregler och sådana saker. Och miljöregler. Det är så att man inte har miljöregler i vissa länder, så kan ju de pumpa ut som bara den och göra pengar på det hela på att säga. Medan andra inte kan. Så att det är inga enkla problem. Det får vi prata mer om senare. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Det här är Radio Nacka, ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka och radiolars.com. Vi kommer igen imorgon klockan 7. Hej då!